Vilken vän vi har i Jesus, sjöng vi här. Och jag tänkte ta med er till en av den här söndagens föreslagna texter enligt kyrkåret faktiskt. Och den hämtar vi från Johannes kapitel 9. Jag kommer börja med att läsa de 7 första verserna. Och sen tar vi några verser till ur samma text. Men bara en liten bakgrund först innan vi läser själva texten. Texten är hämtad från Johannes evangelium och Johannes har byggt upp sitt evangelium utifrån 7 olika tecken som han liksom har som grund för att berätta om Jesus och det Jesus kom till världen för att göra. Och det här tecknet som vi nu ska läsa om, det är det 6:e av de här 7 tecknen. Och i slutet av evangeliet så säger Johannes själv så här att Jesus gjorde också många andra tecken som inte har tagits med i den här boken. Men dessa tecken, säger han, har upptecknats för att ni ska tro och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så det här är alltså det 6:e av de 7 tecknen som han använder som utgångspunkt för att skapa tro i våra hjärtan och för att tron ska leda till liv. Ett liv som Jesus vill att vi ska få del av. Alldeles innan det här som vi ska läsa så har Jesus varit i Jerusalem. Man har firat lövhyddohögtiden. En av de högtiderna man vallfärdar till Jerusalem. Och Jesus, han har som ganska ofta kommit till diskussion med de judiska ledarna. Det var fariseer, överstepräster och andra judiska ledare som Jesus konfronterade med, kan man säga, när han kom hit till världen. Och diskussionen handlar om vem Jesus egentligen var. Och på vilket mandat han kunde säga det han sa och göra det han gjorde. De här judiska ledarna, de var fast beslutna om att gripa Jesus redan vid lövhyddohögtiden. Men de män som han hade sänt ut för att gripa Jesus kom liksom av sig. För att, som det står i texten, aldrig har någon människa talat som han. I kapitel 8 så beskriver sig Jesus som världens ljus. Han beskriver sig som utsänd från Fadern. Och han säger också så här i vers 24 i kapitel 8. Om ni inte tror att jag är den jag är, så kommer ni dö i era synder. Det var ganska utmanande ord från Jesus sida gentemot de här judiska ledarna. Om ni inte tror att jag är den jag är, så kommer ni dö i era synder. Sen provocerar han judarna ännu lite mer med att de allra sista verserna i kapitel 8 säger så här att jag är och jag var innan Abraham blev till. För ni vet, judarna såg sig som ett folk av Abraham. Och det Jesus egentligen säger här, det är att han fanns före Abraham. Och han tar dessutom det namnet i sin mun som Gud själv hade använt om sig när han presenterade sig redan för Mose. Vem ska jag säga har sänt mig till er? Fråga Mose Gud. Och då svarar Gud, säg att jag är, har sänt mig till er. Och precis de orden tar Jesus i sin mun om sig själv. Så det Jesus egentligen har sagt till judarna alldeles innan den här texten vi nu ska läsa, det är att jag är Gud. Och det kanske man inte alltid tänker på när man läser, men det är det han säger faktiskt. I den judiska kontexten så var det budskapet som nådde dem. Och då står det i sista versen i kapitel 8 att då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet, står det. Så han har haft en väldig konfrontation med de judiska ledarna. Och så kommer vi in i den här texten då. Jag läser de här 7 första verserna i kapitel 9. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Och lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Och Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Det här är ju, kan man tycka, ett helt fantastiskt under, va, som Jesus gör. En människa som har varit sjuk från, eller varit blind från födseln och på det sättet begränsad i sitt liv, får sin syn tillbaka. Och det första jag slås av när jag läser den här texten, det är hur Jesus fäster blicken på, eller får blicken på, den här mannen. Det stod att där Jesus kom gående fick han se en man. Eller fick han se en människa? Jag fascineras så mycket av det här hur Jesus ser den enskilda individen. I en grupp människor, det var förmodligen en ganska stor samling människor på den här platsen där Jesus gick fram, så ser han en enskild person och har ett ärende till just honom. Och så tänker jag att sån är Jesus också idag. Han ser både dig och mig i den stora massan. Och han vet i vilken situation vi befinner oss i. Precis som han kände den här mannens situation. Den här mannen hade blivit föremål för en väldig diskussion. På grund av sitt funktionshinder. Och både han och hans föräldrar hamnade, kan man säga, på grund av de missuppfattningar och värderingar av människan som fanns på den här tiden, så hamnade de i ett utanförskap. Både han och hans föräldrar. Därför man trodde på den här tiden, och det kanske man ibland tyvärr gör idag också, att människor drabbas av sådana här saker på grund av synd. Men Jesus är ganska tydlig med att säga att varken han eller hans föräldrar har syndat. Det är inte orsaken till att den här mannen är född blind. Så han är väldigt tydlig, Jesus, på den punkten. Och Jesus, han inte bara säger, utan han är en person som också gör det han säger. Han hade i kapitlet innan sagt att han var världens ljus. Och nu demonstrerar han på ett praktiskt synligt sätt för människor att han faktiskt är det också. Och han gör det här genom att vända den här mannens liv, som han hade levt ända sedan födseln i mörker, till ett liv i ljus. Efter mötet med Jesus så kan han för första gången i sitt liv få in ljuset, alltså det fysiska ljuset, i sitt liv. Det hade aldrig hänt tidigare. Och på det sättet visar ju Jesus att han har makt över mörkret. Och han har makt att förändra, tänker jag, på samma sätt idag. Om du upplever något slags mörker i ditt liv, så är han här och vill lysa upp det mörkret. För han är världens ljus. fortfarande än idag. Det Jesus gjorde med den här mannen är ju också lite av en provokation för de judar som inte trodde på honom. Det var ju faktiskt sabbat, alltså vilodag, i den judiska almanackan den här dagen när det här tecknet eller undret genomfördes. Och enligt de regler som judarna hade så var det förbjudet att knåda deg på sabbaten. Man fick inte baka alltså. Man fick inte smörja ögonen med saliv, sa en av de här reglerna. Och en annan regel sa att man inte fick behandla sjuka som inte var i livsfara. Men Jesus han bryter med alla de buden, eller påbuden skulle jag vilja kalla det för. Alltså bud ovanpå de nödvändiga buden. Därför att Jesus han ser med kärlek till den enskilda individen. Till den här individen som var i en utsatt situation, som levde i ett utanförskap. Då spelar inte de där reglerna någon roll längre. Jesus han klev över de reglerna för att visa att kärleken måste bryta de gränserna. Man skulle kunna säga faktiskt att Jesus gör den här mannen till en ny skapelse. Och jag tycker att man kan dra paralleller till det som händer redan i skapelseberättelsen. I första Mosebok 2 kapitel 7 så står det så här i min gamla bibel. Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa och så blev människan en levande varelse. Jesus han identifierar sig här med skaparen och upprättar inte bara den här mannen utan tänker jag hela mänskligheten till Guds avbild igen. Alltså det som händer med den här mannen blir en bild av det som en förebild av det som han skulle göra lite senare när han dör och uppstår för hela mänskligheten. Av stoft från jorden har Gud skapat människan och den här mannen fick stoft från jorden över sina ögon och så bröts mörkret över hans liv och Guds ljus kunde bryta in. Det som händer sen är en massa diskussioner om huruvida det här verkligen är den man som de hade sett blind från födseln. Och det blir en rad förhör kan man säga. Dels med den här enskilde mannen, dels med mannens föräldrar. Och i det här förhöret med mannens föräldrar så får vi också reda på att de judiska ledarna hade bestämt att den som erkänner Jesus som Messias som Guds son, han skulle också uteslutas ur synagogan. Det står det om i texten här i vers 22. Om du har Bibeln och följer med. Alltså att bli utesluten ur den judiska församlingen eller gemenskapen. Så allvarligt såg de judiska ledarna på om någon valde att sätta tro på Jesus som Messias, Guds son. Vad händer då med den här mannen? Vi ska läsa några verser här. Från 24 så läser vi. För andra gången kallar de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom, ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet inte jag, men det vet jag att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Och han svarade, det har jag redan sagt, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Nu retar han dem lite, märker ni va? Då snäste de av honom och sa, du är hans lärjunge, men vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarar, ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Och den här mannen, om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom, du föddes syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom, alltså ur synagogan då, ur den judiska församlingen. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han, herre? Jag vill tro på honom. Och Jesus sa, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror, herre, och föll ner för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Ja, den här blindfödde mannen, han blir ju faktiskt utesluten i synagogan redan innan han har bekänt Jesus som Messias och Herre. Och ni märker till det. Mötet med Jesus och helandet som han hade upplevt inledningsvis, kan man säga att det ledde, som det ser ut i alla fall, till ett nästan större utanförskap än vad han hade från början. Han var verkligen oönskad i den judiska församlingen, i den judiska gemenskapen. Och då tycker jag det är så intressant att se vad Jesus gör. Jesus, han piper inte bara iväg därifrån när han har gjort det här undret, utan han dröjer kvar. För han vet, Jesus vet att han redan hade ett utanförskap från början. Och att det som nu hände riskerar att ställa honom fullständigt utanför och bli totalt ensam. Jesus, han inkluderar den här mannen i sin gemenskap. Han bekräftar honom i en ny gemenskap, en relation till Gud, till andra kristna eller andra som har kommit till tro på Jesus. Jag skulle vilja säga att mannen blir så att säga omfamnad i denna nya gemenskap. Med en Gud som ger honom frid. Ja, kanske var det lite som de här sångerna uttryckte det, som den här blindfödde mannen kände i sitt hjärta när han fick möta Jesus. Och fick liksom bli omfamnad av honom och innesluten i en ny gemenskap. Vi vet ju inte exakt hur allt gick till efteråt, men jag kan tänka mig att den här blindfödde mannen snart blev en del av den gemenskap av människor som valde att tro på Jesus och uppleva gemenskapen på det sättet. Han fick ett nytt sammanhang där han inte blev betraktad som en syndare, utan som en människa som Gud möter med sin nåd. Jag vill avsluta mina tankar här omkring den här bibeltexten med att gå till en text i Psaltaren också. Det är psalm 73. Vi ska läsa vers 23-26 och vers 28. Då står det så här. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Och vers 28. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och ska vittna om allt du har gjort. Det här är faktiskt också en av de texter som finns med i, som föreslagna texter för den här söndagen i kyrkåret. Och jag tycker de här texterna passar väldigt bra ihop. Om man ska försöka fånga den här söndagens texter skulle man kunna prata om trons kraft. Så är det formulerat i kyrkåret. Man kan också tala om det som trons gemenskap. Att bli innesluten i en gemenskap där Gud alltid är hos oss. Och som det stod i texten, håller oss vid handen. Precis som den här blindfödde mannen vi läste om tidigare, så kan du och jag få komma in i en upprättad gemenskap. Det är relationen med Gud, andra människor och hela skapelsen på något sätt blir hel. Det stod här att vår kropp och vår själ, eller vårt mod stod det i texten, kan svika. Men när vi har Gud, eller dig i himlen som det stod i texten, behöver vi inte önska något annat på jorden. Och det här med vår gudsrelation och att få del, alltså att få ha en tro på Gud och en relation med Gud, det är väldigt svårt egentligen att förklara hur det går till. Men jag tycker en som kanske har kommit väldigt nära en bra förklaring i alla fall är Paulus, när han i Kolosserbrevet skriver så här att vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Så formulerar han det i Kolosserbrevet. Och när vi läste i den här Psaltartexten så står det att när vi har dig i himlen saknar vi inget på jorden. Vi får förmånen att leva ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vilken förmån, tänker jag, vilken rikedom för oss att den möjligheten finns. Vi ska ha en stund där det finns möjlighet till förbön, och jag vill också uppmärksamma då inför förbönen på något som Asaf, som skriver den här salmen 73, säger i den sista versen. Han säger så här: jag har min lycka i att nalkas Gud. Det här är ett konstigt gammalt ord, att nalkas. Det betyder att man kommer nära något. Att man närmar sig någonting. Och här är det inte någonting vad som helst, utan här handlar det om att vi kan få nalkas, alltså komma nära Gud. Närma er Gud, så ska han närma sig er, säger Jakobs brevets författare. 4:8. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Det här är ju ett löfte faktiskt, som Bibeln har till oss. Om vi har en avsikt, en vilja, en längtan att få komma nära Gud och få vara nära Gud och känna den här relationen, gemenskapen med honom, så står han där med den där öppna famnen. Samma famn som omslöt den här blindfödde mannen in i en ny gemenskap, samma famn är öppen för dig och mig idag. När jag förberedde mig för det här tillfället att komma till Algarås, så sjöng vi runt på väldigt många sånger innan vi valde just de här sångerna som vi har sjungit hittills. Och en av de här sångerna som vi tittar på innehåller en text som jag inte har kunnat släppa. Den sången sjunger vi inte, men jag vill ändå citera några rader ur den texten. Det är en gammal sång. Flera av er kanske har hört den. Frid, frid, ljuvliga frid. Så börjar den sången. Och lite längre in i texten står det så här. Som en våg ur den eviga kärlekens hav. I min ande Guds frid strömmar ner. Jag vet inte hur du känner dig just idag, men av och till tror jag vi alla kan känna oro för olika saker. Vi kan känna en bävan, en oro, en osäkerhet. Och någonstans har jag känt inför det här mötet att kanske är du med som just idag har en stark känsla av oro. Och då tänker jag att det är ett bra tillfälle att ta emot idag av hans frid. Som en våg ur den eviga kärlekens hav. I din ande, säger jag nu då, Guds frid strömmar ner. Vi ska ha en stund av bön nu. Ta gärna tillfället och be där du sitter i din bänk. Var mottagande öppen för vad Gud vill fylla dig med den här stunden. Vi pratade lite om den här bilden, jag och Annika, i den här texten när vi var ute och gick en promenad. Hon försökte få mig att få fram vad är det viktiga med den där bilden då. Hon sa så här att är det inte så att vi får stå i det där havet, den eviga kärlekens hav, alltså Guds kärlek är så stor. Det finns ingen gräns för det. Det är så stort så vi kan inte omfatta Guds kärlek till oss. Men vi får stå i det där flödet av Guds kärlek. Och så får hans våg av frid strömma över oss. Låt oss ha en sån stund nu där hans frid bara får komma oss till del. Vi sjunger några sånger här där ni får vara med också. Och vi kan vara bedjande under tiden. Och du som vill kan också söka dig fram här om du vill och få förbön.